Jesus, finns det något bättre eller ljuvligare namn? Det är om honom som vi samlas. Det är till honom som vi sätter vårt hopp. Och den här dagen är inget undantag. Och den här predikan är inget undantag heller. Och när vi nu så smått börjar styra stegen mot påskens händelser i Jerusalem, så kommer det självklart att handla och beröra Jesus. Vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet, men innan vi går in i den texten eller de texterna som vi har idag, så låt mig berätta lite var någonstans vi kommer in i texten. Alldeles innan den här texten som vi kommer läsa idag i Matteus 16 och 24, så är det Petrus, som Petrus och lärjungarna. Jesus ställer för frågan till lärjungarna: vem säger ni att jag är? Och Petrus, han kommer med bekännelsen att du är Messias, den levande Gudens son. Det är en uppenbarelse och en insikt som Gud har gett till Petrus. Varpå Jesus ger det som någon form av bekräftelse eller kallelse, vad vi nu kallar det, till Petrus. Han säger att du är Petrus, klippan som jag ska bygga min kyrka på. Han skulle bygga sin kyrka på Petrus. Och liksom det var med mycket av det som Jesus gjorde, när han gjorde under, när han ibland då gav de här glimtarna och han avslöjade vem han verkligen var, så var det ofta sådär att håll lite tyst om det här, berätta inte detta för någon. Sen vet vi ofta när vi läser evangelierna hur det gick med det, att hålla tyst. Men det var ju att Jesus hade ett uppdrag han skulle slutföra, och tiden var inte riktigt inne där och då att för alla att veta vem han var. Och efter detta så börjar Jesus förklara, undervisa sina lärjungar att vad som väntade honom. Att han behövde bege sig till Jerusalem, att han skulle få lida där, han skulle bli tillfångatagen, ställd liksom inför de här prästerna. Han skulle dö. Men han skulle också på tredje dagen uppstå. Så det här som är påskens berättelse, det som vi nu siktar fram emot, det var egentligen ingen överraskning för Jesu lärjungar. Jesus, han hade förvarnat dem, han hade berättat för dem vad som väntade. Men liksom det kunde vara kanske för oss också ibland i livet, när vi får höra någonting som ska hända, något jobbigt. Kanske man hör som ett sjukdomsfall eller någonting, att jag har fått den här sjukdomen, och man bara, nej, det är inte sant. Man försöker som bortförklara liksom och blunda för det där. Och så var det även för lärjungarna och för Petrus. Petrus försökte få Jesus på andra tankar när han berättade om det här som skulle vänta honom i Jerusalem. Det här med att han skulle lida och dö och uppstå. Och så försöker han få liksom Jesus på andra tankar och prata bort det. Men Gud, han ska bevara dig. Han kommer hjälpa dig. Liksom. Det här ska inte hända dig. Varpå Jesus ger Petrus en ganska hårda ord. Han säger, håll dig på din plats, Satan. Eller tig, Satan. Där och då, i den stunden, så hade man nog inte velat vara i Petrus kläder. Att bli kallad för Satan av självaste Jesus. Det kan tyckas vara hårda ord, men om de orden skulle gå i verket, skulle det bli så. Det skulle ju äventyra hela Jesu uppdrag. Och Petrus, han sa ju inte de här orden, han sa dem inte av ondska i sig, utan han sa väl dem säkert i sig själv, i sin egen mänsklighet, sin egen välvilja. Men för ett ögonblick så byttes perspektiven. För en stund så var Petrus inte längre lärjungen, utan han tog mästarens roll, lärarens roll. Som att Petrus skulle veta bättre än Jesus. Den här personen som han till och med alldeles nyss hade bekänt som Messias, den levande Gudens son. Helt plötsligt visste Petrus tydligen mer än vad Jesus gjorde. Nu går vi in i texten, Matteus 16. Och ni som har biblar kan slå upp det, annars kommer det på väggen, tror jag. Och så läser vi ifrån den 24 versen. Vi kommer läsa två texter, men det blir lite tankar och sådant emellan. Så vi läser 24-28. Det står så här. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Att följa Jesus, att bli en kristen, en efterföljare, en lärjunge, det kan och det kostar något. Kanske finns det saker som du och jag behöver avstå, som vi behöver lägga åt sidan. Men om man kan tycka, ja, vad jobbigt att jag behöver offra detta, det betyder så mycket för mig. Ja, ibland så är det kanske smärtsamt, men det som vi vinner, det liv som vi får, livet med Jesus, det är värt allt. Jag vill hellre ha Jesus än silver och guld. Eller jag vill hellre ha Jesus än silver och guld. Det är ord från en prins, skriven prins Oscar Bernadotte. Jag tror att han är, vad blir han, farfars till kungen här, nuvarande kungen. Det är farfars bror, tror jag. Han skrev den här, liksom han trodde på Jesus, han var en kristen och han var som beredd liksom att offra liksom den här kungliga glansen, den här positionen, för att det han hade funnit, Jesus, det var värt mer än silver och guld. Och vad hjälper det att vinna hela världen? Att ha alla världens skatter, alla världens riken och rikedom, vad hjälper det människa om du äger allt det där men ändå missar Jesus? Och det livet som han ger. Det finns någonting som är värt så mycket mer än den egna lyckan, egoismen, att fylla sin egen buk. Men när vi lägger ner våra liv, när vi lägger dem i Jesu händer, när vi är beredda att börja gå i hans fotspår, oavsett vad det kommer kosta, så kommer vi samtidigt att finna livet. Det är inte så där att vi kommer leva utfattiga, säkert. Jag tror att Gud är en god Gud som vill välsigna oss och ge sina barn i överflöd av sina skatter och ge oss det vi behöver. Men att förlora sitt liv, att mista sitt liv för att samtidigt finna det, det är ju en paradox. Men jag tror att om jag skulle gå och ställa, nu har jag inte den möjligheten, jag gör inte det, vi har inte riktigt den tiden idag, men skulle jag ställa frågan runt här, så tror jag att vi är flera som skulle kunna vittna om hur livet fick en ny mening när man fick tag på Jesus. Vi läser vidare. Matteus, alltså det blir ett nytt kapitel, men det är bara versen efter. 17:1 står det så här. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Det här är, tycker jag, en väldigt spännande text och händelse. Jesus, han tog med sig tre av sina lärjungar. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Och där på berget så förvandlas Jesus inför dem. Han börjar lysa, han börjar stråla och skina som solen. På något sätt så börjar som Jesus ge sig till känna som sin, ja, sin, vad ska vi säga, Jesus var ju sann Gud och han var sann människa, men på något sätt så kommer den här gudomligheten, som det här att det är något speciellt med Jesus, det lyser igenom. Och så får som lärjungarna också bevittna ett samtal där mellan Jesus, Mose och Elia. De här Mose och Elia, två viktiga bibliska personer, tillhör som gamla testamentets profeter och hjältar. De kan också symbolisera Mose som kom med, liksom, med lagen, budorden. Mose står som för lagen. Elia som var profet står för profeterna. Men så har vi också då Petrus som ville vara med. Han kände att det var läge att vara med i det här samtalet. Så vi kanske ska påminna oss lite igen om Petrus. Jag tycker han är en fascinerande person. Förra söndagen så fick vi höra som hur han fick gå på vattnet. Det var som wow, stor wow-faktor på den, som trotsar liksom naturens, fysikens lagar. Han som bekände då Jesus som Messias, den levande Gudens son. Han som fick de här hedersuppdraget, eller han skulle vara klippan som Jesus skulle bygga sin kyrka på. Men samtidigt så var han så otroligt mänsklig. Han hade liksom uppenbara brister, han var vanlig. Han som när Jesus började tala om sin kommande död, den plan som Gud hade satt för hela mänskligheten, för judarna, för resten av världen, som började som motsätta sig detta. Som om han visste bättre än Gud. Han som blev kallad för Satan, eller tig Satan. Men han, trots det så fick han, ibland undrar man också hur Jesus tänkte, men han fick i alla fall fortsätta vara i den här innersta kretsen kring Jesus. När Jesus väljer tre personer att följa med upp på det här berget, då är Petrus än en gång, eller så, han är en av dem där, trots att han bara liksom någon vers tidigare, stunden innan, hade liksom blivit kallad då för Satan. Och så får han följa med då upp då på det här berget, och han får se Jesus stråla som solen, han får se Jesus förvandlad, han får bevittna detta samtal med de här tre stycken giganterna. Mose, wow! Som Elia, ja, säkert lika så, och Jesus. Men så nöjer han sig inte bara med att titta på, utan då känner han ju liksom, har han ju frimodigheten att ta till orda. Ungefär skulle man väl kunna säga att ja, här är det gott att vara. Liksom. Eller han säger ju till och med så här: här är det bra att vi är med. Jag tycker det låter ännu mer kaxigt. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Enligt Lukas evangeliet, de här evangelierna beskriver ju ofta en del av de här händelserna. I Lukasevangeliet så står det att Petrus att han inte visste vad han sa. Och kanske var det så. Han kanske talade i det vi skulle säga i nattmussan. Man kan undra. Men oavsett så ville Petrus, han förstod att detta var något stort. Han ville vara kvar här. Han ville liksom sätta ner liksom det här minnesmärket eller den här minnesstenen, resa den där hyddan. Som att här har hänt, här har det inträffat för att någonting stort. Och det ville som Petrus uppmärksamma. Men så kom det där molnet över dem. Det här lysande molnet, och ur molnet så hör man den här rösten. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Det var Guds röst. Gud som talade till lärjungarna där i det här molnet. Och lagen, eller det var något speciellt med Jesus. Han var inte riktigt bara som Mose och Elia. Han fick liksom den här bekräftelsen. Att detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. Lagen och profeterna, de har som funktioner, och det finns absolut betydelsefulla saker och lärdomar vi ska hämta därifrån. Men det som lagen och profeterna i det stora gör, det är att de pekar och de förbereder på han som skulle komma. De pekar emot Jesus. Och det var som en del i Guds stora frälsningsplan för hans egendomsfolk, men också för resten av världen. Och den planen heter Jesus Kristus. Det är Jesus som vi främst ska lyssna på. Och så drabbas de här lärjungarna. De drabbas av en rädsla eller en skräck. De faller ner på sina ansikten. Och det, ibland så beskrivs det så när människor får möta Gud väldigt starkt. I alla fall i Bibelns berättelse så blir det så starkt. Det blir så heligt. Så de ligger där skräckslagna på marken med huvudet ner mot marken, men så kommer Jesus där och rör vid dem och ber dem att resa upp. Och när de, och han säger också, var inte rädda. Och så lyfter de blicken. Och då såg de ingen utom Jesus. De såg ingen annan än Jesus. Jesus, han är ledstjärnan. Jesus är den som vi ska ha för ögonen. När vi ser på honom så bleknar allting annat i jämförelse. Och vi sätter upp honom med all världens kändisar eller betydelsefulla personer. Och i detta fallet, i detta exemplet med Mose och Elia, så är ju, ja, vilka är de? Jo, alltså, vi ska ha respekt såklart, men Jesus är ju grejen. Han är den vi främst ska ha ögonen på. När det stormar är det Jesus som vi får ropa på. Det är han som vi vill ha med i våran båt. I Jesu namn så finns det frälsning. I Jesu namn finns det förlåtelse. I Jesu namn så finns det helande. Upprättelse, ny kraft. Det finns förändring och förvandling. Det finns kraft, det finns auktoritet i namnet Jesus. Så det är inte bara för att det är ett namn, utan det är för att det kopplar med en person. Det kopplar med Gud själv, Jesus. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Det är en sång som man kan sjunga. Det är Jesus som vi följer. Det är hans fotspår som vi får gå. Och när vi möter människor så får vi möta och försöka möta. Jag säger försöka för att jag vet att jag själv kommer till korta. Men vi får försöka möta människor på det sättet som Jesus mötte människor. Jesus som bara gav av sig själv. Helt självutgivande, osjälviskt. I kärlek, inte med de här stora liksom pekpinnarna och dummande, utan han kom underifrån och hjälpte människor. Jesus han började förklara för sina lärjungar det som skulle drabba honom i Jerusalem. Det som vi kallar för påsk. Och nu då när vi på onsdag inleder fastan så får vi på nytt börja den här vandringen tillsammans med Jesus. Och vi ska få se liksom det här som Jesus fick göra, det som han kom att genomlida. När han Jesus lider, när Jesus dör. Men när Jesus också på tredje dagen uppstår. För vem då? Jo, för vår skull. För den här världens skull. För din skull. För min skull. Och i den vandringen så får vi också förstå att jag är en syndare. Vi är alla syndare. Vi har alla behov av Guds nåd. Av den frälsning som vi får endast genom Jesus. Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Ett liv i Jesu fotspår kan betyda att vi kommer få möta lidande. Människor idag blir förföljda, blir slagna, får lida för Jesus skull. Men ett liv med Jesus innebär framförallt ett nytt liv. Ett liv i gemenskap med Jesus, med Gud själv. Ett liv som är värt mer än alla rikedomar. Och som prins Oscar sa, jag vill hellre ha Jesus än silver och guld. Hebreerbrevet 12:2-3 säger, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. I den vandringen som vi får göra, i det lopp som vi springer, så får vi bara fokusera på Jesus. Låt oss ha den blicken fäst vid honom. Och jag tänker att vi ska nu landa den här, jag tror att jag har hållit mig ganska kort idag, men vi ska landa den här stunden, den här predikan, och vi ska också gå in i strax, om en liten stund, gå in i nattvarden, då vi konkret får möta och ta emot Jesus i brödet och vinet. Och till Jesus får du komma precis så som du är. Du får lämna dina bekymmer, din synd, din brustenhet på honom. Han älskar dig. Han förlåter dig. Och han möter dig där du är. Du som också bär på sjukdom. Du som kanske är bunden i någonting. Du kanske har ett beroende i ditt liv. Eller annan ohälsa i din kropp. Hos Jesus finns det helande. Hos Jesus finns det hälsa. Det finns läkedom. Det finns frihet. När du blickar på Jesus. När du tar, jag tror också när vi också konkret får göra de här handlingarna. Att vi får ta emot brödet och vinet. Så tror jag också att du kan få ta emot Jesus. Och du kan få ta emot hälsa. Frihet, läkedom. Jesus han är här och han vill möta dig. Han vill hjälpa dig. Han har hjälpt mig många gånger. Och han hjälper mig nu. Tack Jesus att du möter oss var och en. Du ser var vi befinner oss på vår vandring med dig, Herre. Du ser om vi känner dig eller om vi inte känner dig. Vi vet saker om dig. Men tack Jesus för att du är verklig. Att du vill visa dig för oss var och en. Du ser hur den här berättelsen, den här texten som vi fick läsa om hur lärjungarna Petrus och Jakob och Johannes fick följa med dig upp på det där berget och fick se dig stråla som solen, Herre. Och tack för att vi skulle kunna få se och förnimma dig också, Herre. Så som du är. Tack för att du är Messias. Du är den levande Gudens son. Tack för att du är den utvalde, den som vi ska lyssna på främst, Herre. Den som vi följer. Tack för att vi får ha dig för våra ögon. Och Gud, nu ber jag för resten av den här gudstjänsten. Jag ber för att när vi nu också om en liten stund också ska få dela brödet och vinet, att vi skulle få verkligen få se dig, möta dig där och då. Jag ber att för den person som just nu bär, känner att han bär på synd i sitt liv, att han får lämna det, Herre. Tack för att du, Jesus, förlåter den. Men du ser också de som bär på annat, andra saker som tynger. Du ser dem som den som just nu är sjuk i sin kropp. Eller bunden av andra saker eller beroende. Tack Gud för att det finns frihet, det finns läkedom, det finns helande i ditt namn och i din närvaro, Jesus. Kom och gör ditt verk, Herre.